kunna höra dig i vårt innersta. Vill tala personligt till var och en genom ditt ord. Som kommer till oss ifrån dig, det som är Kristi ord. Det som är ande och liv. Det skapar tro i våra hjärtan. Jag ber om att ordet ska bli ande och liv för var och en av oss. På ett personligt sätt. Du är här. Tack för att du är vårt liv. Du är meningen med livet. Varje dag så är du meningen med livet. Om det är rörelse i våra liv. Att vi lär oss släppa fram ditt liv. Vi lär oss varje dags kamp är att förbli i dig. Och inte dras ut utanför dig i köttet, i mörkret. Utan att förbli du i oss, Gud. Och vi för tack, älskade Fader, för att du ger oss den längtan om ett förblivande. Att vi samarbetar med din heliga ande. Och att vi står emot djävulen, fasta i tron. Att vi mjukar oss under dig, Fader, under ditt ord. Och att vi kommer in i trons lydnad, mer och mer och mer. Så att vi inte styrs av våra känslor och våra upplevelser, utan vi styrs av din heliga ande och förblir i ordet. Att en verklighet för oss, Fader. Så att vi kan säga som Paulus, nu lever inte längre jag, utan lever i mig. Och det liv som jag lever här i köttet i kroppen, det lever jag i tron på honom som har ur mig och som älskar mig. Fortsätta i andra Korintierbrevet, så vi hade kommit till kapitel 12, att igenom Korintierbrevet. Och Paulus fortsätter att försvara sin tjänst. Eftersom han var så påhoppad så förklarar han sig och försvarar sig. Och han fortsätter, så vi läser från första versen. Jag fortsätter. Ytterligare berömma mig. Väl är väl sådant inte eljest nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser som har beskärts mig av Herren. Jag vet om en man som är i Kristus, att han för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Huruvida det nu var i kroppslig motto eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud alena vet det. Ja, jag vet om denne man att han, huruvida det nu var i kroppslig motto eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud alena vet det. Jag vet om honom att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord. Sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. I fråga om den mannen vill jag berömma mig. Men i fråga om mig själv vill jag inte berömma mig. Om inte av min svaghet. Ligen skulle jag inte vara en dåre om jag ville berömma mig själv. Ty det vore sanning som jag då skulle tala. Men likväl avhåller jag mig därifrån för att ingen ska ha högre tankar om mig än skäligt är efter vad han ser hos mig eller höra mig. Och för att jag inte ska förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i mitt kött. En satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Att denne måtte vika från mig, därom har jag tre gånger bett till Herren. Men Herren har sagt till mig, min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Och vad var det här för någonting? En satans ängel som Gud inte stoppade. Motade ju inte bort den här ängeln. Och han säger i vers 10 vad det var som han fick utstå. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, förföljelse, i ångest för Kristi skull. Så man såg, han led en förföljelse. Djävulen stod honom emot i hans apostlatjänst. Gud tog inte bort det här motståndet. Men han fick lida, han led ju väldigt mycket. Skeppsbrott och blev stenad och fick utstå väldigt mycket. Och Gud befriade honom inte från det. Och i det här så upplevde Paulus sin mänskliga svaghet. Eftersom det här pågick så blev han medveten om sin svaghet och sitt beroende av Guds kraft. Att de här situationerna gick inte att klara utan Gud. Så han lärde sig att inte vara stark i sig själv, att inte klara situationerna själv, utan att lita på Guds kraft. Så att han kunde berömma sig av nåden, av kraften och sin svaghet. Att han aldrig försökte vända sig till sig själv. Aldrig lita på sig själv. Och att han inte var något speciellt med honom. Fastän han hade så höga uppenbarelser så var det inget speciellt med honom. Han var en svag människa. Han har blivit frestad att tro att man är någonting. Och förlita sig på det mänskliga. Men han blev hela tiden påmind om sin mänskliga svaghet. Och det var ju hemligheten i hans tjänst. Och det är det för oss också. Hemligheten är att vi kan berömma oss av vår svaghet. Att vi inte förlitar oss på vår egen styrka. Och det är en sån frestelse att ta tag i sig själv och försöka klara av saker själv. Istället för att öppna sig för att hela tiden ta emot kraft. För egentligen är det kristna livet att jag hela tiden tar emot Kristus. Det är egentligen det att vara kristen är att kontinuerligt motta Kristus. Och inte leva efter min egen kraft och min egen förmåga. När man bekymrar sig så är det ett tecken på att man lever sitt eget liv. Man blir rädd också. Att kunna komma in i livet där jag hela tiden är en mottagare av hans liv. I nuet. För det är så lätt det här med att lita på sig själv. För när jag läser i min almanacka hemma så är det så mycket som står där som jag ska göra. Och då får jag nästan ont i magen. Och då säger Gud bara så här. I nuet är jag. Du lever Kristus i nuet. Inte i förväg. Utan nu är jag ditt liv. När jag lever nu, Kristus, så njuter jag i nuet. Då blir det jag inte vill meningsfullt och skönt och mättande. Så när vi lever Kristus i vardagen så är livet skönt. Och man känner så här, jag känner mig hemma. Själen flyttar in i Kristus. Jag gör en flytt. Och förblir i honom och lever genom honom. Och då känner man, det här var meningen med mitt liv. Och när Paulus kom på det här att svagheten var en hjälp för honom. Svårigheterna var en hjälp. Så att ju värre han fick, ju värre han hade det. Så försökte han inte ta sig ut ur omständigheterna. Att han visste, ju mera nåd, ju mera kraft från Gud. Ju mera Kristus liv, ju härligare blir det. Det var därför han i fängelset nypiskad höjde lovsång. För han levde Kristus. Så hemligheten med våra liv är att leva Kristus varje sekund. Det är livets mening. Och det går vi mot. Det är en vandring mot. Att förenas helt med Kristus. Och då är livet ljuvligt. Det är himmelskt. Utanför Kristus mörkt. Så därför säger han så här. Jag där i vers 10. Jag därför finner jag behag. I svaghet i misshandling. Han fann behag i det. Så det här fienden. Det fienden gjorde. Vändes till det bästa för Paulus. Samverkade till det bästa. Fienden fick inte ut någonting. Ur Paulus liv. Gud tog inte bort djävulen. Och motståndet. Men nåden gav seger hela tiden och uppenbarade Kristuslivet i hans dödliga kött. Och därför kunde han finna behag i det. För det blev livets mening och ännu starkare. Hur många som finner behag i misshandling? Eller finner behag i ångest? Hur många finner behag i ångest? Eller i förföljelse? Eller finner behag i nöd? Hur kan man finna behag i det? Ja, bara genom att Kristus är mitt liv. kan jag finna behag i det. För i Kristus är en tillfredsställelse, en mättnad, föreningen med honom. Och det är hemligheten med att må bra. Hemligheten med att må bra är en person, Kristus, i mig. Så därför är meningen att han ska få gestalt i oss mer och mer och mer. Han intar plats i oss. Han fyller vår själ. Allt som inte Kristus töms ut ur vår själ. Hans liv fyller oss. Det här är vad den helige ande säger till allt Guds folk idag. Förbli i Kristus. Det är vad Gud säger idag. Låt dig inte pressas ut ur honom. Vad som än händer. Förbli i honom. Lev Kristuslivet. Och Kristuslivet är ordets liv. Det är att jag löser alla problem på ordets sätt, ledd av anden. Då förblir jag i frihet. Så alla snaror som djävulen lägger ut för oss varje dag, som vi så åt, så får han inte en enda snara att fastna. Han kommer inte åt Kristus och han kommer inte in i ordet. Utan djävulen är utanför Kristus, utanför ordet. I ordet, i Kristus, är himlen förvarad, himlen uppenbarad. Utanför Kristus, utanför ordet, mörkrets rike, dödens rike, tomhet, overklighet. Så människor som lever i världen försöker fylla sig och nära sig med tomhet. En frukt på kunskapens träd på gott och ont som inte är någonting annat än död. Så människor jagar febrilt för att bli mättade i mörkrets rike genom ingenting. Man jagar efter det som är intet. Tomhetens rike. Men vi har ju kommit in i himlen. Guds rike som är total mättnad, total kärlek, total frid, total glädje. Och där är vi födda. Och där hör vi hemma. Varför är vi då på jorden? För att uppenbara detta för världens barn som lever i tomhet. Vi är här för att uppenbara och visa vägen till mättnad, till liv, till meningsfullhet. Det finns ingen mening utanför Kristus med livet. Livets mening är bara Kristus. Allt annat är en bluff. Och därför måste jag välja att förbli honom genom att komma in i trons lydnad. Att lösa allting på ordets sätt. Så om någon är dum mot mig så blir jag inte arg på den. Utan hur löser jag det på himlens sätt? Genom att förlåta, genom att älska, genom att välsigna, genom att be för. Så löser jag det på himlens sätt. I himlen löser man allt genom kärlek. Det finns inget annat sätt att lösa saker på än att vilja en annan människas bästa. Det finns inte förtal i Guds rike. I välsignar, där finns bara välsignelse. Och Gud vill lära oss att leva det himmelska livet så att vi kan uppenbara himlen. Och det är ordet. Det finns inget annat sätt. Och för att leva ordet så går jag emot mina känslor oftast. Och mitt kött. Så när jag ska leva ett Kristusliv, då kommer jag i motvind. I orkan motvind ibland. Med både världen och mig själv. Ibland är jag själv min största motvind. Så jag måste trotsa vad jag känner. Jag måste ge upp att få rätt. Jag måste ge upp att förklara mig och försvara mig. Jag måste ge upp rätt och fel. För kärleks skull. Så måste jag offra mig. För kärleks skull. Och mista mina rättigheter. Det är himlens sätt. Att ge sitt liv för andra. Att mista sitt eget liv och ge sitt liv för andra. Det är lyckan. Finns ingen annan lycka. Annars får jag försöka kittla mitt kött kontinuerligt. Men då får jag kittla och kittla och kittla och det blir aldrig nöjt. Mättnaden är i Kristus i att leva ordets liv. Och djävulen är livrädd för det livet. För att det avslöjar att Jesus har triumferat över honom och hela hans anhang och hela hans planer och öppnat en väg ut i frihet där vi får gå i segertåg om vi förblir i Kristus. I Kristus är seger alla dagar. Men ingen kan välja mer än du och jag. Och man kan bli så frestad som man tycker håret reser sig på en. Men man får ropa, hjälp mig heligande att välja rätt. Hjälp mig att inte gå ut och förklara mig och försvara mig och rätta till allt. Hjälp mig att lösa det på himlens sätt. För jag är ju en himmelsk medborgare. Jag har ju kommit till en ny församling som är himmelska församlingen. Och den representerar jag på jorden. Jag representerar Kristus på jorden. Inte mig själv. Och Gud behöver arbetare som representerar himlen. Det är viktigt. Gud söker det. I vers 11. Så har jag nu gjort mig till en dåre när jag själva nödgat mig därtill. Jag hade ju bort få gott vitsord av er, ty om jag än är ett intet, så har jag dock inte i något stycke stått tillbaka för dessa övermåttan höga apostlar. Alltså korintierna gillade starka människor och starkt ledarskap. Och det var därför de attackerade Paulus. Att han var så menlös, tyckte de. Och så svag. Han var bara tuff i sina brev. Men när han kom så tyckte de att det var mesigt. För han kom inte i någon mänsklig utstrålning. I några mänskliga ord. Han kom i sin svaghet. Och det som var verksamt var Gud. Ändrar de inte igen. För de liksom ville se i det naturliga på det de kunde se upp till. Ändå var han en sann apostel. Han sa att han var som en moder som omhuldade sina små barn. Alltså en apostel kännetecken är ju först och främst kärlek. Inte att vara stor. 12. De gärningar som är en apostels kännemärken har också med all uthållighet blivit gjorda bland er. Genom tecken, under och kraftgärningar. Och har ni väl i något stycke blivit tillbakasatta för de andra församlingarna. Dock kan hända i det stycket att jag för min del inte har legat er till last. Den oförrätten må ni förlåta mig, säger han ju ironiskt. Alltså han tog ingenting av församlingen i Korint. Han var 100% utgivande. Han gav sig själv till församlingen. Men de valde det som var starkt. För det gav dem en mängd. Styrka. De stod inte tillbaka i någon av nådegåvorna. Ändå ville de inte släppa sin styrka, tillit till starka människor. Det är nu tredje gången som jag står redo att komma till er. Och jag ska inte ligga er till last. Till inte ert söker jag, utan er själva. Och barnen är ju inte pliktiga att spara åt föräldrarna. Utan föräldrarna åt barnen. Så ett ledarskap ska ju egentligen ge på alla områden och inte ta. Det är ett 100% utgivande från ett andligt föräldraskap. Och för min del vill jag gärna för era själar, tänk här. Och för min del vill jag gärna för era själar både offra vad jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. Om jag nu så högt älskar er, ska jag väl därför bli mindre älskad. Alltså han var villig att offra allt vad han ägde. Han ville släppa alla sina ägodelar för deras själars skull. Han var villig att dö fysiskt, offra sitt liv helt för deras skull. Det är ett sant ledarskap. Ängtar Gud efter. Det finns ju ledare som gör tvärsom. Där barnen försörjer dem. Och de kan bo flott, åka flott medan barnen lider. Dock, vers 16. Dock, det kunde ju vara så att jag visserligen inte själv hade betungat er. Men att jag på en listig omväg hade fångat er. Jag som är så illfundig, för det sa han att han var. Har jag då verkligen genom någon av dem som jag har sänt till er berätt mig någon orätt vinning av er? Sant är att jag bad Titus fara och sände med honom den andra brodern. Men inte har väl Titus berätt med någon orätt vinning av er. Har vi inte båda vandrat i en och samma ande? Har vi inte båda gått i samma fotspår? Så att de som arbetade med Paulus var ingen som försökte dra någonting av dem eller ta någonting, utan de var 100% givande. I vers 19. Nu tog ni redan länge och har menat att det är inför er som vi försvarar oss. Nej, vi är inför Gud i Kristus som vi talar, men visserligen allt sammans för att uppbygga er, ni älskade. Det när man tjänar Gud, när ni tjänar Gud, så är det aldrig inför människor man står och gör tjänst inför Gud. Utan man står alltid inför Gud. Och det är det som är så allvarligt. Att när man kommer för att tjäna Gud, så står man inte inför människor. Även om det är för att uppbygga människor, så står man inför Gud. Att veta att det är inför Gud i Kristus som man talar. Och då är det så viktigt att man gör det som man tror är välbehagligt för honom. Och inte för att vinna någonting eller smickra människor för att dra människor till sig. Utan man står i tjänst inför Gud. 20. Till jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs inte ska finna er sådana som jag skulle önska. Och att jag själv då av er ska befinnas vara sådan som ni inte skulle önska. När han kom till dem så var inte han den apostel som var attraktiv för dem. För de ville ha en starka ledare. De föraktade svaghet. Så Paulus kom i svaghet och de tyckte inte om det. Och när han kom till dem så var de starka och inte svaga. Och det tyckte han inte om. Han försökte hela tiden förmedla korset till dem. Att det krävs en död, en korsdöd. Och att bara det som är uppstått är Kristus liv. Men han kom aldrig dit med dem. Han älskade dem och var villig att dö för dem. Men de höll fast vid sin egen kraft. Märkligt. Jag fruktar, för eftersom de var köttsliga, är man stark så är man ju köttslig, stark i sig själv. Så jag, och det leder till köttsliga gärningar. Så jag fruktar att till äventyr kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, upplåsthet och oordning råder bland er. Och det här tillhör ju inte Kristus. Det tillhör mörkret, förtal, skvaller, upplåsthet, oordning, kiv, avund, vrede. Så om vi ska vara himmelska representanter. Det här sa ju Gud till mig en gång och det har jag sagt. Gud sa bara till mig så här. I himlen bråkar man aldrig. Och ska vi vara himmelska representanter, då bråkar vi aldrig. Jag har bråkat jättemycket i mitt liv. Men som nåd så finns det förlåtelse och rening och omvändelse. Och Gud har fört mig dit genom nåd. Att min relation med Gud är viktigare än att jag får säga vad jag tycker. Än att jag får uttrycka mig, än att jag får bli irriterad, än att jag får bråka för att jag vill ha mitt igenom. Eller att jag vill ha rättvisa för min skull. Det är över. För idag betyder relationen med Gud för mig mest. Jag är livrädd för att den ska bli störd. Inte av lagiska krav, utan av kärleken till honom. Tillbaka till honom för det han har gjort. Att bråka, det är inte värt priset. Den som blir glad när vi går ut i mörkret, det är djävulen. Att han kommer åt Gud genom dig och mig om vi vandrar i köttet. Att det som behöver väckas i våra liv, det är kärleken till Gud, till vår far och till vår brudgum. Att den kärleken väcks, alltså den första kärleken. Att kärleken till Gud blir det dyraste vi har. Och då får man en integritet. För då lever man inte för att bli godkänd av människor. Man lever inte för att behaga människor, utan man lever för sanningen. Man är villig att stå upp för sanningen. Också bland nära och kära om det möter motstånd. Man är villig att lida för rättfärdigheten. Sanning, vara sanning, genomskinlig i kärlek. Man är genom ett nålsöga och där är frid. Och där försvinner fruktan, för där går det inte ut på att bevara sitt liv. Utan där har jag gett mitt liv. Och Gud bevarar det på jorden så länge han vill ha det på jorden. Vers 21. Ja, jag fruktar att min Gud ska låta mig vid min ankomst åter bli förmjukad genom er. Och att jag ska få sörja över många av dem som förut har syndat. och som ännu inte har känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de har övat. Så det är en nåd från Gud att man får känna ånger över det man har gjort. Och jag tror att vi står i en inför förkrosselse. Att höra sin förkrosselse att Gud kommer att belysa våra liv. Sanningen om oss själva. Det är lätt sanningen om andra. Runt dig. Så när Gud kommer att belysa, om vi är äkta, så kommer Gud genom sin nåd att belysa våra liv. Och då ser man sig själv och då kommer förkrosselse. Och omvändelse av att inte bedröva honom som har frälst oss ifrån mörkrets välde. Och införsatt oss i himlen och gjort oss till himmelska medborgare. Vi har evigt liv, en underbar framtid. En kort arbetsdag på jorden. Den är snart över. Och då kan vi inte ändra dagen idag. Så igår sa Gud till mig bara så här. Varje sekunds mening är Kristus. Varje sekund är dyrbar att ge Kristus företräde. Finns det inga tråkiga dagar, utan då får livet mening. Allt vad jag gör är till hans ära. Om vi städar, sitter i bil, sitter i bilkö, så sitter jag i bilkö till Guds ära. Och jag kände bara hur jag satt i bilkö. Och så kom irritationen och Gud bara, så vände jag mig om från den köttliga irritationen. Och då känns det så gott att jag får lämna det som har mörkret till. Och förbli där jag är född och där jag är hemma. Så vi är hemma i Kristus. Det är vårt enda hem för själen där själen mår bra. Sen spelar det egentligen inte så stor roll var man befinner sig på jorden. Bara min själ får vara i honom. Svik inte dig själv. Ta det livet som är givet dig. Gratis. Svik dig inte. Ta upp kampen. Dig själv mot dina egna känslor. Gud sa till mig nyligen. Så sa han så här. Låt inte dina känslor sitta på tronen. Det gjorde hon då. En annan sak. Jag är tacksam att han säger. Han ser ju. Han säger att när du får det jobbigt. Då kastar du det inte på mig. Utan du tar i allt vad du kan. För att lösa det. Reflexen är att det här ska klara. Sen jag har märkt att jag inte klarar det, kastar jag på honom. Men att få en reflex att direkt kasta sig på honom. Han kommer att ge ljus över våra liv. Så vi kommer i omvändelse och förkrosselse. Så blir vi hans egendomsfolk. Ett heligt folk. Som uppenbarar himmel på jorden.